Det går en bro från tro till ro. Det var faktiskt inledningen till min predikan oberoende av Doris Sandvall. Och det är ju en sång, en psalm som du har sjungit många gånger. Och jag vet inte hur du associerar inom dig och vad som händer i dig när du tar in den strofens innehåll, så att säga. Den reflekterar ju väldigt mycket av ett slags ideal. Någonting som vi gärna ville att det är. Den har karaktären utav det. Ja, det som vi väldigt gärna vill att det ska vara och hur det ska vara. Och om den här strofen och den tolkningen som den ger dig stämmer bra för dig, så är jag glad för det. Men, och jag respekterar det, jag vill säga det här nu. Men, jag tänker i det här som jag nu ska säga, att vidga det här med tro och trons innebörd för oss. Och då är det inte för att ifrågasätta hur det är för dig, utan för att fler ska få utrymme och rymmas inom ramen av det som vi menar när vi talar om tro och liv. Tro handlar i den kristna traditionen och för övrigt i den religiösa kontexten om gudsbild eller vem Gud är för oss i vår uppfattning, vår upplevelse och vår tolkning utav honom. Tro handlar också om livstolkning eller om hur vi lever och vill leva våra liv. Och det är de två dimensionerna av tro som känns väldigt viktiga, värdefulla och relevanta. Jag ska det är det som följer nu, problematisera det här lite grann. Och jag hoppas att du ska uppfatta det som spännande och intressant. Mer än hotfullt och obehagligt. Förutsättningen när det gäller det här, att individen, människan, du och jag är ytterst ansvariga för vår tro och vårt liv. Eller den andra ståndpunkten eller positionen i tolkningen av det här är att Gud har gjort upp vad som gäller och Gud anger villkoren om man vill vara en troende människa. I det senare så handlar det mer om följsamhet och lydnad. Och den följsamheten och den lydnaden, den sker naturligtvis på bekostnad av självständigheten. Och här, i området mellan eget ansvar, självständighet och underordning, lydnad och osjälvständighet. Och det senare har vi haft en tendens att tolka in tron i. Det är i det här spänningsfältet som jag ville uppehålla mig i mitt försök till predikan utifrån dagens tema. Därför att jag uppfattar att tron och konsekvenserna för tron för oss människor i teori och praktik i form av livsföring, hur vi lever, är ett angeläget och viktigt ämne att reflektera över. Och faktiskt att reflektera kritiskt kring. Våra trosföreställningar, vår trostolkning, det som är vår tro i teori och praktik. Det vill säga, vad tron är för oss. Skapar oss i hög grad och formar oss på ett avgörande sätt. Man skulle kunna fundera kring frågeställningen, vad gör min tro med mig? Hur påverkar den mig? Och hur influerar, hur påverkar jag min omgivning, nära och mera perifera människor? Hur påverkar jag den utifrån min tro och min tolkning av tron? Vanligtvis brukar vi ställa de här frågorna om hur tron påverkar och hur vi påverkar utifrån tron utifrån en annan utgångspunkt när vi samlas i kyrkan och tänker kring tro och trostolkning. Alltså utifrån utgångspunkten hur vi som kristna och församling missionerar och gör tron angelägen för andra människor. Den här gången vill jag överraska er med att ställa den utifrån den andra utgångspunkten. Utifrån oss själva och vårt ansvar för vårt liv. Och då blir frågeställningen, vad tillåter vi att tron gör med oss? Vi lever i en tid. Och säkert har det varit så i alla tider, men det är ju vår tid vi uppfattar. Och den blir ju alltid speciell. Vi lever i en andlig tid. Alltså frågor om andlighet är ju oerhört angelägna och på tapeten på olika sätt. Och den här andligheten i tiden har många schatteringar i trosuppfattningarna. Men det handlar om tro och tolkning av tillvaron, förståelse av tillvaron och människors liv utifrån tro. Och faktiskt kan vi notera att det som definieras som vetenskap i det här avseendet i väldigt stor utsträckning handlar om tro och inte byggt på vederhäftiga, välgrundade fakta som vetenskap ska göra. Det är mjuka frågor som står i centrum för den här andligheten. Och många människor finner ett välbefinnande i att vara i det här, söka i det här, leva i det här. Andra beskriver ett fördjupat lidande eller en större psykisk ohälsa genom anammandet av den här andligheten som finns markerad i vår tillvaro. Och för återigen andra gör det varken till eller från, det lämnar dem likgiltiga. Vi lever också i ett starkt, kraftfullt materialistiskt paradigm. Det framhåller världen som framgång, rikedom, berömmelse som starka lyckofaktorer för oss människor. En tro som, och livstolkning som påverkar och formar människors liv och värderingar. Det handlar om att anstränga sig, om att göra sitt yttersta för att nå sina uppställda mål. Och för en del av den här anhängare av den här tron så får man intryck av att de lever efter maximen: den som har mest kvar när man dör har vunnit. Vad gör den tron med sina anhängare? Sen har vi ju hela arsenalen av etablerade religioner. Och de kommer vi i kontakt med, och vi kommer i kontakt med den och deras utövare på ett väldigt påtagligt sätt i vår tid, där vi så lätt rör oss över hela världen. Och när hela världen rör sig in i vår miljö. För vi exponeras som aldrig förut faktiskt utav den mångfacetterade och komplexa omvärlden i form av trostolkningar och trosutövare. Taoister, buddhister, hinduer, muslimer, shintoister, mosaiska trosbekännare, you name it, de finns där. Och vi försöker att förstå vad som är viktigt för dem och hur deras tro är uppbyggd. Vi gör en del iakttagelser av det som vi tycker är konstigt och kanske för nästa håller i för oss själva. Vi vill ju vara politiskt korrekta i vad vi säger och tycker och ha våra synpunkter. Men inom oss kan vi undra lite. Varför måste de här muslimska kvinnorna gå så oerhört klädda i den värme som vi lever? Medan deras karar går där vid sidan om dem. Behagligt klädda i shorts, kortbyxor och linne. Varför måste det vara så orättvist? Men vi håller ju inom oss. Vi vill ju inte vara fördomsfulla. Också kristen tro möter vi på ett mera öppet och påtagligt sätt i andra varianter av tolkningar än vår egen. Och tvingas förhålla oss till de här variationerna. För ett antal år sedan, det är rätt länge nu. Ja, det är länge sedan. Livet går ju fort om man är mycket äldre än man själv uppfattar sig. Någonstans i 30-årsåldern. Så kom jag på mig själv med att uppfatta det som att Gud var missionsförbundare. Och det var väl en tolkning som tryggade mig i min roll som pastor i missionsförbundet på den tiden. Den skapade trygghet åt mig och gav mig en referensram. Men det var ju inte särskilt, och även om jag formellt sett försökte förhålla mig öppen som en sann missionsförbundare skulle göra, så fanns det där inom mig och begränsade mig. Naturligtvis, och så är det med oss. Det som vi är omedvetna om spökar för oss, påverkar oss. Det som är viktiga, det viktiga i den här första delen av det jag försöker säga är: religioner skapar system av den tro som religionen förvaltar. Och de här systemen, de anger hur tron är konstruerad i intellektuell, teologisk brukar vi ibland säga, mening. Men också hur tron ska gestaltas i livet om man vill betraktas som en rätt troende människa. Och det här gäller inte bara i de här religionerna som vi tycker har konstiga regler. Det gäller ju faktiskt också i den kristna trons sammanhang. Dilemmat med det här systembyggandet är att det villkorar tillhörigheten till religionen. För att vara rätt troende så måste du. Om inte så. Och då kommer den här repressiviteten in i bilden. Alltså distanserandet och avståndstagandet. Du är inte godkänd. Och kristendomen utgör som sagt inget undantag. Kyrkan, för all del också församlingen, har allt sedan den formades haft en stark tendens att falla in i det här systemskapandet. Vi ser att det här skapar ett beroende hos anhängaren eller utövaren. Systemet står för en beroendeordning när det gäller religionen och tillhörigheten. Och för anhängaren kommer det att handla om inordning och underordning, som jag sa tidigare. Det skapas en beroendeordning som förknippas med tron och religionstillhörigheten. Och beroendeordningar är alltid maktordningar. Det handlar om över- och underordning. Makten håller ihop anhängarna, håller ihop rörelsen, håller ihop kyrkan. Och tenderar att exploatera, utnyttja individen, människans behov av tillhörighet. i den här systemstrukturen ligger inbäddad ett fokus, en uppmärksamhet på frågor som rätt och fel. Det vill säga rätt och fel ur den här systemordningen. Men den här systemordningen som är skapad av kyrkan och makthavarna i kyrkan, den beskrivs ofta och framställs ofta som Guds vilja och Guds ordning, vilket den ju egentligen inte är. Den tjänar helt andra syften, men den presenteras som Guds ordning. Och presenterar man någonting som Guds ordning, uttryck för Guds vilja, då har man ju tillgång till den yttersta auktoriteten. Och då är det svårt att fundera kritiskt och uttrycka avvikande eller ifrågasättande meningar om de här villkoren som det handlar om. Antingen accepterar du med, eller också kan du inte. Och då platsar du inte. Lydnaden betonas utifrån det här med beroendet. Den här självuppgivelsen som den här lydnaden innebär och ställer krav på, den förväxlas ofta av oss med den självuppgivelse som Jesus talar om. Skillnaden är den att den självuppgivelsen, den bygger på kärleken. Och den sker utifrån kärlekens ordning som är frivillig. Och det är en avgörande skillnad som är viktig att vara medveten om. I den här ordningen så finns också tendensen att personifiera, det vill säga beteenden som inte uppfattas som acceptabla och lämpliga. De görs om till karaktärsegenskaper hos individen. Så om du gör det som är fel, så är du fel. Och om systemordningen reagerar på en individ på det sättet, så är det inte bara ett frågasättande av vad du gör, utan det är ett frågasättande av dig själv. Den yttersta kränkningen som vi människor kan råka ut för. Ett fruktansvärt sätt att behandla människor på. När jag är inne på det här, så vill jag bara konkretisera det för att avsluta den här delen med att erinra oss om att också vi som kyrka, oavsett varifrån vi kommer, har en belastning och lever med en skuld i det här avseendet. I min roll under de senaste många åren så träffar jag många människor som har varit utsatta för den här repressiviteten. Antingen de själva eller deras föräldrar. Människor som har avvikit från det som har gällt, uttalat eller outtalat. Och som har exkommunicerats, uteslutits, antingen direkt eller indirekt genom att marginaliseras och göras obetydliga. I ett kritiskt läge i livet där tillvarons grundvalar skakar och man befinner sig i en djup kris, så har också det sammanhang som man har tytt sig till och fäst sitt liv i svikit och förskjutit. Och här har frikyrkan en skuld att förhålla sig till. Vi tenderar att slätta över den och göra den obefintlig. Men den finns där. Och vi har en skuld att göra upp med i förhållande till de människor som har utsatts för det här. För den här kärlekslösa hanteringen. Utifrån att man har gjort religionen till ett system som man ska anpassa sig till. Vår trovärdighet. Jag tror att vår trovärdighet hänger på hur vi förhåller oss till den här skulden. Det finns ingen annan väg att erkänna den och be retroaktivt om förlåtelse för de vi har drabbat med det här. Många av dem är ju döda vid det här laget, men deras barn och barnbarn lever. Och den här traumatiseringen, den kan slå så hårt så den genereras genom generationerna. Jag har lyssnat till barnbarn som är påverkade i sitt liv utav det, utav hur deras mor och far för äldre generation har påverkats utav hur de behandlats av den kristna församlingen de var med. Vi har en skuld att göra upp. Det är inte bara katolska kyrkan som har det. Den här delen av min predikan som är slut nu, den skulle jag kunna sätta temat eller tematisera med en gråtande Gud och en förvirrad människa. Nu skulle jag vilja gå över till den andra delen, men och som en del i det vill jag läsa dagens predikotext. Den är hämtad ur Lukas evangeliet och den utgör den här berättelsen om farisén och tullindrivaren, publikanen. Ni har hört den många gånger. Lyssna på den här mot bakgrund av det ni hittills har tagit in av det jag har sagt. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp i templet för att be. Den ena var farisé, den andra tullindrivare. Publikan betraktades de som. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men och så vidare. Han fortsatte naturligtvis att räkna upp de här fördelarna. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Och så fortsatte Jesus: jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Till den som höjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Den här texten har vi läst många gånger. Och vi har, tror jag, de allra flesta gångerna tolkat den till vår fördel, så att vi har begränsat oss i vår förmåga att ta till oss det kritiska i den här texten. För vi har identifierat oss med publikanen, med tullindrivaren. Om vi för ett ögonblick öppnar upp för, som jag försökt göra i det jag sagt hittills, att vi faktiskt kan leva i en tolkning av tron där vi mer gestaltar det som farisén står för än det som publikanen står för. Och går utifrån det in i nästa del, som jag skulle vilja rubricera: en närvarande och relaterande Gud och en svarande människa. Jesus utmanar ju starkt det rådande religiösa systemet. Och det provocerande i den här utmaningen ligger i att han totalt sågar och diskvalificerar föreställningen om förtjänandet av Guds kärlek eller rättfärdighet. Och han hänvisar, och det har vi hört många gånger, till nåden som en väg in i relation till Gud. Men vad betyder det här då? Ja, om vi blir nyfikna så finns det många sätt att närmare bekanta sig med det här. Vi har till exempel Bergspredikan som ni känner väl. Där talar Jesus om sin fader som ser i det fördolda och som är i himlen. Och han presenterar sig själv som ett uttryck för den här fadern, som en person med respekt för andra och bjuder in till en relation med Gud. Om tron handlar om en relation så kan den förstås närmare och bättre om vi söker en förståelse vad som ligger i begreppet relation. Men innan dess bara en parentes. Han i Bergspredikan framställer han himlen mera som ett slags parallellt universum ifrån till vår verklighet. Det vill säga en för oss osynlig, oåtkomlig verklighet. Mera som så än som en destination i framtiden. någon gång efter döden. Den fader som ser i det fördolda, det vill säga som ser och förstår människan bortom vad andra och även vad vi själva kan göra, är med oss genom sin tillhörighet till himlen, detta parallella universum som existerar samtidigt över tid och över rum, utanför rum. Och han talar om sin Gud som sin fader. En kärleksfull relation. Systematiseringen av tron har inte den här respekten för individen som Jesus uttrycker när han talar om tron som en relation till Gud. Däremot framställer han Gud som närvarande i himlen, parallellt över tid och över utanför rum i alla tider. Det är inte frågan om underordning och självuppgivelse, utan om bekräftande och värde. Om att ha möjlighet att vara den man är, på gott och ont, det vill säga med styrkor och förmågor, men också med sår, brister och trasighet. Som trasighet, som när vi hamnar i att reagera och bete oss utifrån de här bristernas påverkan på oss, leder till att vi fungerar och uttrycker oss destruktivt i förhållande till andra människor vi skadar, men också till oss själva, självdestruktivt. Det handlar om det som Paulus talar om: det goda jag vill gör jag inte, och det onda jag inte vill, det gör jag. Och detta är, det handlar om oss människor, sådana som vi är. Och i den här synen på tron som relation så accepteras vi i den här komplexiteten. Det handlar inte om att behöva förneka den svarta sidan och trasigheten hos oss. Den är en del av det som Gud känner om oss. Och han bekräftar oss, och då bekräftar han också oss i den. Är väl det vi menar med nåd? Eller? Det som hos oss lätt leder till självanklagande och rent av till självförakt, och för all del också får oss att skämmas för oss själva, den trasigheten blir lätt ett problem för oss. Men den är inte något bekymmer för Jesu Gud och Fader som ser i det fördolda. Nåden öppnar för acceptans, förlåtelse, befrielse. Och en befrielse inte så att den här trasigheten med automatik och självklarhet läker, som vi också har en föreställning om. Vilket innebär att om den här trasigheten lever kvar hos bekännande människor, så skulle man inte vara tillräckligt bekännande eller frälsta, eftersom den här trasigheten lever kvar. Det är tyvärr inte så enkelt. Vi har benägenhet att förenkla. Nåden omfattar oss i vår totalitet. Att ta emot den här kan lätt bli kränkande för oss människor. Därför att det handlar om att vi duger som vi är. Vi behöver inte förtjäna, vi behöver inte prestera, vi behöver inte hävda en systemtolkning som säkrar oss och som gör att vi är på rätt sida. Historiskt har det ju tagit sig många uttryck. Många uttryck. Ja, jag ska inte exemplifiera dem, för ni känner dem. Vi behöver inte ägna oss allt det där. Det räcker med att vi är accepterade av Gud. Hur det sen förhåller sig med andra människors möjlighet att acceptera oss, det får väl vara deras problem. Om tro då framförallt är gensvar på Guds närvaro i sin värld och hans relaterande till oss, så handlar det inte om min andlighet. Det handlar inte om min tro, om mina prestationer, om min rättlevnad. Det självupptagna perspektiv som tiden bjuder in oss i. Och det som ett sätt att hävda vårt värde. Då handlar det livet djupast sett och innerst inne om gensvar på den här närvaron. Vi kan märka det i naturen, ja visst. Men också i vårt eget innersta. Den där plötsliga och oväntade, initialt kanske lite skrämmande upplevelsen om att vi trots allt inte är ensamma. Utan från det innersta av tillvarons väsen bejakade ja, ja, ja till oss. Och då blir det intressant att lägga märke till vad det gör med oss. När tron får vara en relation till Gud, till Fadern, som pulserar dynamiskt, blir Gud en närvaro för hela vårt liv. Med de skiftningar och variationer som finns i vår livscykel. Medel, tonåringens fokus på omvändelse och att vara frälst och vad jag ska ägna mig åt i livet och vad som är viktigt för mig i mitt liv. Medelålderns uppmärksamhet på meningen med livet i en djupare dimension. Är det här jag vill? Eller omprövning och förändring för att nå det jag innerst inne vill innan det är för sent. Den tidiga ålderdomens fokus på acceptans av det som varit och blivit. En slags försoningsprocess med sig själv och sitt liv. Det var det här det blev. Och det måste få vara så. Det får duga. Ålderdomens inriktning på ändligheten och avslutningen. Inriktning på sammanfattning och konsolidering. Och överlåtelse av tillvaron åt de generationer som följer. Oberoende var vi finns så innebär tron den relation som innebär att Gud är involverad i vårt liv i alla de här avseendena. Och att vår tros och vår livstolkning får befinna sig i ett dynamiskt samspel. Där det inte blir rimligt att tro när man är 70 som man gjorde när man var 19. Därför att det sker någonting med oss. Och relationen är dynamisk. Jag tänker på den här kvinnan, drygt 90 år, som hade påverkats kraftigt av en massa skavanker. Synen var på väg att försvinna. Så vidare. Och hon uttryckte att hon var så arg på Gud. Som tvingade henne att leva kvar i det här eländet. Hon ville så gärna släppa och dö. Ja, i en levande relation kan man uttrycka den där irritationen. Och vem skulle tåla det bättre om inte Gud? Det finns en trygghet i den här öppenheten och i den här relationen. Och den erbjuds oss om vi kan uppfatta tron i första hand som en relation och inte som en tillhörighet till ett system med kalla imperativ. Du ska och du måste. Släng allt det där på allt det där religiösa skräpet på den plats där den hör hemma, i henna, soptippen utanför Jerusalem som har fått vara symbolen, metaforen för helvetet. Släng allt ihop det där och bejaka friheten i nåden och att du är okej som du är, oavsett om du accepterar dig själv eller inte. Låt oss be. Vår fader, vår broder, vår moder och vår vän. Vår befriare och vår upprättare. Vi tackar dig för att du finns i din skapelse. Och med hela ditt väsen uttrycker erbjudandet om relation. Om möjligheten att dela vårt liv med dig. med allt vad det innehåller och allt vad vi är. Och att du genom räddningen, frälsningen, befriar oss från den skam som är förknippad med vår egen nedvärdering utav oss själva. Tack att du bjuder oss det livet.